Nu finns FBL Sverige som podcast varje vecka. Varje tisdag spelar jag, Tobias Wimnell och Axel Insulander in ett nytt avsnitt inför kommande Game Week där vi går igenom kommande matcher och rekar spelare som ska in i laget. Dessutom redovisar vi den glödheta studiekampen och vem som är bäst i Sverige i varje program. Så när ni lyssnar klart på detta Big Six-avsnitt så har ni den perfekta fortsättningen med FBL Sverige. FBL Sverige finns där poddar finns.
Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook. Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six podcast. Det är avsnitt nummer 112 och det är den 12 oktober. Och jag sitter här idag med Carl Hultin som fick kliva åt sidan förra veckan och bänkades helt enkelt av Petter och Jesper.
Ja, men det kändes rimligt. Det är så när man är, du vet, den här spelaren som alltid är lite tveksam i elvan. Och sen så kommer stjärnorna tillbaka som skador. Börjar man på bänken.
Och sen kan man ju hoppa in och göra ett väldigt bra inhopp och då kanske man får förtroende sen till nästa vecka.
Jag hoppas på det idag, att någon
vilken
lyssnar.
Vilken Chelsea-spelare skulle du, om du som du beskriver det så här, vem förknippar du dig med?
I dagens Chelsea typ, ja. Som är lite in- och utstryker på foten, så det kanske är Malo Gusto då. Så är liksom Hoffman, Reece James, men är lite skadebenägen.
Ja, exakt. Ja, den är faktiskt bra. Ja. Ändå, Jesper är, han är kapten, exakt. Han är framtiden för laget, han är local lad, ja. Men han har inte skallen.
Exakt, han har inte fysiken.
Nej. Det håller inte med en hel säsong, nej, för Jesper Hoffman. Ja, så kan det vara. Och vi är ju som sagt inne i ett landslagsuppehåll som är lite tråkigt.
Ja,
tidigare veckor nu har det ju verkligen, vi har ju också kunnat djupdyka lite mer i matcher som spelas, eftersom att vi får ju Europa-fotbollen när Björn och Jesper drar ner det som sker under helgen på måndagen. Men det man kan ändå hitta ganska mycket kul att prata om de här veckorna, speciellt saker som man kanske inte hinner med annars.
Ja, exakt.
Så vi ändå, jag tror vi har ett ganska kul avsnitt på gång. Som sagt, det är bara du och jag som sitter i studion nu. Vi kommer också få besök av Oliver lite längre fram. Men innan vi tar oss an det vi tänkt ta oss an, så ska vi såklart utnämna veckans elva. Och denna vecka består den av en formation i form av en 3-5-2. Det känns som att nästan alltid blir 3-5-2.
Ja, jag vet inte varför. Det kanske är lite FPL-skadat eftersom det är den populäraste formationen där, känns det som. Men också för att man liksom alla, majoriteten av liksom konsumenter som kollar fotboll idag är väl också liksom offensiva, så man vill främja offensiven, och då är det lätt att ta ut offensiva spelare i en elva också liksom.
Ja, och dessutom de här elvorna man tar ut, det är ju inte så att man kollar så mycket på kemi och hur det ska funka ihop. Nej. Och att det blir en helhet. Det är ju mest de hetaste spelarna som förtjänar och som har utstuckit ut och förtjänar en plats.
Exakt.
Och i mål då, hör och häpna,
Raya.
David Raya.
Ja, som tagit spaden här. Verkligen tydligt. Och får alla matcher egentligen. Förutom lättare som fortfarande Ramsey får stå då. Men håller ju nollan här hemma mot City i deras viktigaste match liksom, så här, under typ Artetas tid. Så här, jag tror det är den skönaste vinsten någonsin under Arteta.
Ja, men väldigt banbrytande på något sätt ändå. Arteta hade ju, det var väl vad man uppe i 7-8 raka matcher nu utan att man har slagit City, så
det betyder, på 90 minuter i alla fall, liksom.
Betyder ju bara, även fast man är, var man nu befinner sig i ligan och det är tidigt på säsongen, men jag tror bara vet att okej, fan, vi kan faktiskt slå dem. Visst, exakt. Man har gjort det i FA-cupen och sådär, men det här är ju någonting annat.
Och backlinjen blir också präglad av Arsenal-spelare, så att Raya kan väl tacka dem att han är med i elvan också.
Han hade väl ändå egentligen inte så mycket att göra.
Det var ju inte den roligaste matchen så sett. XG då liksom på 0-60 på båda lagen typ. Ja. Det var ju typ ganska liknande där. Men mycket tack vare då Ben White och Saliba som är med i elvan också. Saliba som stängde in i Haaland totalt, och det har kommit ut så mycket småklipp i efterhand liksom, när han stänger ner i någon kontringslöpning där liksom, och liksom fysiskt liksom verkligen matchade Haalands fysik. Och sen Ben White var ju också väldigt bra och var ju hetsig och drog igång City-spelarna där. Var det efter Vissland?
Ja, det var efter Vissland. Ja. Han var väl på Kyle Walker och då för den där.
Sånt uppskattar, sånt noterar vi och då, ja, då plockas han in i elvan.
Jag hade uppskattat det mer om det skedde på, alltså under ordinarie team. Mm. Men det är ju kul när det ändå hettar till lite.
Ja, men det är ofta ytterbackars andra mest viktigaste uppgift ibland i stormatcher. Ja. Är ju ofta att liksom hetsa fram varningar och det har ju ytten, när det alltid blir så matchen i matchen ytter mot en ytterback. Det är ju ofta så här, de försöker ju tidigt liksom reta fram ett gult. Mm. Och sen när de väl har ett gult, ja, har du det som ytterback, det är ju livsfarligt. Liksom. Mm.
Ja, och jag menar, när det är ett möte mellan de två bästa lagen i ligan, då vill man ju att det ska, det är ju inte på samma sätt som det var för 20 år sedan. Och det är ju alltid trist med den här parallellen Vieira och Keens tid. Det är ju, tycker jag, tröttsamt. Verkligen. Men det, man vill ju fortfarande ha, man vill ju ändå att det ska vara lite action, att det verkligen ska... Även fast alla spelare idag är kompisar på sidan om och går på modeshower och sen ses de på landslagen och skojar med varandra. Madison lägger upp någon story när han driver med Trent att han fortfarande vill ha omspel. Det är ju roligt, men det är ju bara, det blir bara så mycket kompis över det där. Man vill ändå verkligen att det ska
smälla när det väl spelas fotboll. Verkligen.
Var lite stökigt.
Och det här är väl det nya. I några år hade vi City i Liverpool som liksom verkligen smällde. Det var Klopp mot Pep och den finns ju fortfarande såklart. Men Arteta Pep också. Det är det nya senaste liksom så här. Derby som inte är derby i matchen stämningsmässigt känns som.
Ja, och det är ju de två bästa lagen just nu. Ja, faktiskt. Ja, den tredje platsen i backlinjen går till Van de Ven. Jag har inte riktigt lärt mig än hur man säger hans namn. Det är lite som Richarlison. Vissa säger Richarlison. Ja. Det, man får det olika omöjligt hela tiden. Ja. Men ja, gör mål. Visst, det är en borta, det är en bortamatch. Visst var det så. Ja, mot Luton, nykomlingen som verkligen inte kanske har någonting egentligen kvalitetsmässigt Premier League att göra, men man spelar med 10 man en hel halvlek. Han kliver ändå fram, han gör målet, de håller ytterligare nolla och han har bara kommit in i det där Tottenham. Så jag kommer ihåg när de första elvorna släpptes, jag hade ju koll på att de hade värvat en holländsk mittback, men det var så här, jaha, vem är det där? Det var verkligen på den nivån och han har, ja, shit vilken bra start han har fått i Tottenham. Ja, det är ju såklart hela Tottenham fått, men ändå.
Verkligen, han har gått in tillsammans med Vicario, det sa vi väl förra torsdagen också, att, eller förra torsdagen tror jag det var, att liksom, de har gått in och sett självklart ut från start och det är sällan man ser i storlaget Premier League att det går så smärtfritt. Så, och han passar perfekt.
Mm. Mittfält då, jag drar hela tänker jag. Det är ute till höger börjar vi då med Salah, följt av McTominay, Gallagher, Rice och Martinelli. Mm. Vill du stanna till vid någon?
Ja, det vill jag verkligen.
Och om du inte vill stanna till vid Gallagher, vem stannar du till vid då?
Jag tror lyssnarna kanske vill att jag ska förklara Gallagher.
Ja,
och det är väl egentligen bara för att han inför säsongen var så jäkla liksom, icke önskad av många egna Chelsea-fan. För att han har ju inte den här liksom, kanske spelstilen som är så snygg att kolla på alltid. Han är inte så, den tekniskt mest begåvade och så vidare. Men sånt jäkla kämpaglöd och springer väl. Nu är ju Dejan den som man vet springer mest. Men jag tror den han ligger på... Alltså högt upp där också. Och som, när man kollar på Chelseas matcher så är han verkligen den som sticker ut i att han har den största krigarinställningen. Och vinner, jag tror han ligger så högst av alla på vunna bollar på offensiv tredje liksom, som de älskar att se. Och han har verkligen spelat till sig en given plats i startelvan nu. Nu är det Caicedo, Enzo och Gallagher som spelar. Och han spelar ju framför dem liksom, och får sätta press först och så vidare. Och där är han ju som bäst.
Den rollen han egentligen hade i Crystal Palace för två säsonger sedan.
Men sen har han ju inte, du vet, det här, den här tian i sig. Liksom, att han är teknisk och lägger fina instick och så vidare. Utan han är ju mer vinna boll högt och sen får resten göra det viktiga kanske. Mm. Men han är icke, han får man inte glömma. Och han kommer väl in i elvan på grund av att han gör typ inga dåliga matcher. Känns som. Så det är därför. Han är med. Och sen så har vi Martinelli och McTominay som tillsammans inte ens spelat en halvlek ihop knappt.
Nej.
Men Martinelli avgör deras viktigaste match i ligan hittills. Och McTominay avgör en väldigt viktig match för United också med två mål i Fergie time. Liksom.
93-97.
Ja.
Vilken, alltså han är ju en... McTominay är ju en målskytt. Alltså, skulle man kolla hans snitt per spelad minut den senaste månaderna. Nu har han inte gjort så många mål i United förvisso, men bara de här två drar ju upp det väldigt mycket. Men han gör ju alltid mål för Skottland. Och...
Viktiga mål känns som också.
Ja, han är ju, alltså, det är ju inte en spelartyp man vill att ett Man United idag ska
förlita sig på. Nej.
Ja, och börja använda i en offensiv roll. Nej. Typ. Men det blir, han blir ju lite av en så här Fellaini-typ.
Ja,
typ, som, ja, men tydligen behövs för Ja, men ja, jag vet inte. Jag tycker ju verkligen om honom. Jag gillar han lite så här mentalitet som du beskriver med Gallagher.
Ja, de är lite liknande faktiskt.
Men sen vet inte jag heller riktigt var han ska in och hur han ska användas. Ja, han är ju inte komplett i alla aspekter.
Nej, du bygger ju inte ett mittfält runt honom. I alla fall inte i en klubb som Man United.
Jag tror
det. Det är väl hans bästa och sämsta egenskap samtidigt, att han är en perfekt inhoppare. Och då får du ställa han starta många matcher.
Mm. Ja, om vi går upp till anfallare då. Två manna anfall av typ två mittfältare egentligen. Men det är Cole Palmer och Sterling som hittar in här.
Sterling som är en märklig spelare som när han får feeling är hur bra som helst. Och det är han i den här matchen. Han vänder ju på matchen själv. Vi får ju tidigt baklängesmål som Burnley gör. Och sen så har vi lite tur, men det är Sterling som ligger bakom ett självmål. Sen fixar han en straff som Cole Palmer sätter dit väldigt starkt. Hans första mål i ligan faktiskt. Och liksom, att han fick lägga den var lite konstigt. Eller man reagerade på det eftersom han är så ung, helt ny i klubben. Men han visade inte på några nerver där, utan satte dit en distinkt. Och sen gör ju Palmer även en assist till Jacksons sista 4-1. Så att kanske lite udda anfallspar, men två formspelare. Så att, ja, de är fina ihop.
Mm. Apropå, du nämnde ju Fergie Time. Och ja, alltså, vi kanske har lite yngre lyssnare som inte, kanske inte ens var med på, under ja, Sir fan, Alex Fergusons
dagar. Det är fan några år
dagar. Sedan
nu som
vill,
han var.
Jag vill faktiskt också bara lägga till att apropå Sir Alex Ferguson, hans fru Cathy gick ju bort, jag tror det var i helgen. Mm-hmm. Och ja, men bara, vi vill sända våra kondolenser här från, jag tänkte säga, från Big Six till honom. Och ja, det är ju...
Om man nu lyssnar.
Ja, det kanske han inte gör, men ändå. Jag tyckte det var väldigt sorgligt. Det lades ut lite klipp när det finns en intervju när han sitter och pratar om hur de träffades och sådär. Mm. Det var, han var 22 då, och det var, ja. Och hur han tog ut henne på bio första gången. Mm. Så klipps hon in och pratar såhär. Ja, tänk ändå. 70-80 år.
Ja, det är galet. Och han, men han har ju också varit nära och liksom varit sjuk några gånger och åkt in på sjukhuset så här. Så att det är ju sorgligt nog inte så mycket tid kvar med han heller tyvärr. Liksom. Sen nu verkar det ändå vara pigg. Han var ju pigg,
han har många liv.
I Beckhams dokumentär, men det var väl två år sedan de spelade in en eller någonting, ser ut som.
Han... Och hela grejen till att Sir Alex slutade var ju på grund av familjen. Då var det ju, jag tror det var Cathys syster eller någonting på hennes sida av släkting i alla fall som var sjuk. Och han kände, nu kommer jag rikta fokus till det här. Mm. Därför han la av. För det var ju verkligen, det kom ju från ingenstans då 2013 på våren att han hade bestämt sig för att göra det. Det var ju spelare som hade värvats en säsong som Robin van Persie som kom enbart för Sir Alex Ferguson. Och han sa ju det att de var ju chock och han var ju förkrossad när den nyheten kom. Sen det är ju klart alla accepterade hans val efter så många år i klubben. Ja. Det han har gjort, jada. Men det var verkligen av hälsoskäl från, inte hans håll utan familjehåll, han avslutade sin karriär. Så vi får väl se om han dyker upp på läktarna nu eller vad som sker. Det känns väl ändå som att man kommer se honom. Han kommer säkert få någon fin hyllning eller dylikt nästa hemmamatch.
Mm.
Men, ja, var var vi? Fergie Time.
Ja.
Jag höll på att säga vad det var, men det var ju egentligen alltid så att många störde sig på att United ofta fick väldigt mycket tilläggstid under hans år.
Och han stod där med sin egna
Han stod där och pekade och påverkade säkert domarna. Ja. Det, är ju, det vet man ju att storlagen får ju oftast lite mer fördel. Ja,
så är det.
Om man dessutom spelar på hemplan, publiken bakom sig och så, av domarna. Och det blev oftast ganska mycket tilläggstid när United spelade. Och man avgjorde oftast, eller inte ofta, men det hände ganska ofta att man avgjorde matcher väldigt sent.
Mm.
Så på det, därför kallas det så. Och det är nämligen så att vi brukar ju ofta prata om The Athletic och referera till artiklar och saker som skrivs där. Och det är Nick Miller som har gjort en väldigt intressant artikel där han, apropå då att man nu inför den här säsongen börjar lägga på tid, eller tilläggstid, övertid heter det. Likt man gjorde, många kommer ihåg som stod och kollade på VM förra vintern, att det var ju vanligt att det kunde dyka upp tvåsiffrigt på tilläggstid, för att man verkligen varje spelstopp så klockar man mer eller mindre.
Exakt.
Och det har man implementerat den här säsongen i Premier League. Och han har då djupdykt och tagit ut lite siffror. Hur mycket påverkar det egentligen? Hur mycket fler mål blir det? Är matcherna mer effektiva i speltid sett över hela 90 minuter plus dessa och jämfört med tidigare säsonger? Och då om man går tillbaka de 10 senaste åren så har snittet ungefär legat på någonstans mellan 6 och ja men 7 ungefär.
Mm.
Förra säsongen var lite högre, 8,7 totalt i snitt då per match. 2014 var det 6,27, men däremellan på en ganska jämn nivå.
Mm.
Den här säsongen hittills då, efter 8 spelade omgångar, så är snittet nu uppe på 11 minuter och 33 sekunder.
Mm. Det är nästan en fördubbling sedan 2014, alltså sedan 10 år tillbaka.
Mm.
Ja, men så som andra ord, om man ska liksom förklara på med hur mycket mer fotboll det kommer bli om vi fortsätter i den här takten då med att ha 11,33 minuter i snitt i extra tid per match, så kommer det landa i 29 och en halv timme mer fotboll vi kommer få se den här säsongen än de tidigare 10 säsongerna, vilket är ganska sjukt. Men liksom, hur upplever du när du kollar på matchen nu, Viktor? Att liksom, det är vanligare att se att en skylt med 10 minuter kommer upp än liksom för några år sedan när det var 4-5, som kanske upplevdes som ganska mycket.
Mm. Alltså jag ska ändå inte säga att jag reagerar så mycket på det. Jag tycker man har vant sig ganska snabbt vid att det blir så, faktiskt. För som att man vet ju att det är så det funkar nu. Och jag tycker ändå det är bra på något sätt. För man är ju så van att se att lag som ligger lag i ledning, man maskar och man hittar tid. Sen kan man ju
det hatar man ju när man ligger under själv.
Ja, såklart. Och sen kan man ju förstöra speltempot ändå, trots att det blir mycket tilläggstid. Mm. Men det förändrar ju verkligen matchbilden väldigt, väldigt mycket. Och jag kan tänka mig ur ett taktiskt perspektiv, eftersom att tränarna vet att det kan bli så. Man känner väl också av om det har varit mycket avbrott och så. Okej, shit, det kanske blir upp mot 10 minuter på klockan här, sista delen av matchen istället. Annars ett byte på tilläggstid brukar ju oftast vara bara att man byter av någon. Exakt. Eller för att dra tid. Nu finns det ju faktiskt alltså
en chans att komma in i 80-ande, då kan du ha 20 minuter kvar att spela.
Ja, men exakt. Kolla bara så färskt som McTominay är då. Ja. Han kommer in och avgör eller gör mål 93-97. Och visst, det har ju varit matcher med ännu mer tilläggstid som har avgjorts ännu senare. Mm. Över 100 minuter den här säsongen. Men det ger ju någonting ytterligare. Och apropå det, när man för något år sedan bara gick över från 3 byten till 5 byten, då tyckte man så här, det är inte lite mycket som ska gå på byta 5 byten. Men nu tycker jag, när matcherna faktiskt blir längre, att det fyller ju verkligen en funktion på ett helt annat sätt. Så det finns ju ett taktiskt perspektiv som ändå, jag tycker det ger någonting, och det är lite kittlande.
Mm.
Sen är det ju, det känns ju verkligen som att det är ju jobbigt att försvara en ledning. Säg att om jag sitter och kollar på United nu mot topplag, då vet man ju att det kommer ju antagligen skita sig. Det känns ju, men om man bara går tillbaka och kollar matchen mot Arsenal när de gör 2 sena mål, det var väl 96 och 101. Men jag tycker ändå, jag har verkligen ingenting emot det här. Jag tycker det är rätt. Och det finns ju verkligen, vi kommer till det, men det finns här just exempel på, eller han har sammanställt hur vissa lag, om det hade varit det snittet det har varit tidigare säsonger på tilläggstiden, vilka lag har gynnats av det och vilka har missgynnats, hur tabellen typ nu skulle se ut. Sen är det är ju verkligen bara en förenkling, och det går inte att hitta en 100% logik i det, men jag tycker ändå det är intressant.
Mm. Och den effektiva speltiden har ju också ökat då för lagen. Nu den här säsongen hittills då ligger den på 58,48 minuter. Och tidigare snittat runt 55-56. Så förra säsongen så minns jag att det var väl rekord i kortast antal effektiv match typ som de spelades mellan Arsenal och Newcastle. När Newcastle åkte till Emirates och bara var såna jäkla grisar. Och stängde ner allt och tog tid på sig. Och, så här. Och jag tror den spelades typ så här. Nästan under 50 minuter tror jag det var liksom, att de spelade. Vilket är sjukt. Så att det är bra. Alltså, jag tycker 58,48 låter lite.
Ja, det var verkligen det jag tänkte komma in på. Då att man ändå fått upp det nu med, om man jämför bara med fjolårssäsongen, med över 4 minuter effektiv speltid. Men att det ändå är under en timme
en
match.
Ja, det är sjukt faktiskt. Ja. Så man fattar väl typ de här som inte kollar på fotboll så ofta. Som tycker att det går långsamt och är tråkigt liksom. Att de får ju en poäng faktiskt här.
Och det är ändå varit efter, jag tänkte säga när VAR har kommit in, att det blir många långa breaks så. Om man kollar de tidigare säsongerna när man inte lagt på lika mycket. Men å andra sidan, och när man tittar snittet då från 2014, 13-14 säsongen fram till 22-23, så har det ändå legat på ganska samma. Så där tycker jag inte finns en så märkbar stor skillnad, att just VAR-kontrollerna har kommit in och som i många fall kan ta ganska lång tid.
Mm.
Och då kanske man också funderar hur mycket mål har gjorts på övertid den här säsongen. Och det har alltså totalt än så länge gjorts 24 mål på övertid. I den andra halvleken då. Alltså verkligen som avgjorts i slutet av matcherna. Och det är 10% av målen som har gjorts den här säsongen.
Det är fan sjukt. Det har jag inte tänkt på hittills.
Nej. Och jämför man det då med förra säsongen, då var det 4,5%.
Mm. Det är galet faktiskt. Det är som Hamrén sa en gång i tiden, att angående laguttagningar, att det är laget som slutar spela matchen, de ska man också tänka in liksom.
Det är nästan, sa han inte att då är de viktiga?
Ja, det är nästan den viktigaste elvan typ, och det, han får väl rätt här nu, Erik Hamrén, att han kommer sätta in sina bästa spelare i 80:e minuten så att de är friska och fräscha till att göra mål i slutminuterna. Ja. Det var före sin tid.
Och totalt då, i fjol gjordes det 84 mål totalt då på övertid i den andra halvleken över hela säsongen. Och rekordet som har varit då under de här åren han har tagit siffror från, det var 2016-17, då gjordes det 102 mål totalt.
Mm.
Men om det snittet som har startat den här säsongen nu kommer
hålla i sig.
Precis. Då kommer man landa på 152 mål. Vi alltså är 68 mål fler än det tidigare rekordet. Det är ändå markant.
Ja, verkligen. Det är galet.
Mm. Ja, men Kalle, vem har varit den största vinnaren av dessa Fergie-time minutes då?
Ja, de nya Fergie-time-mästarna blir ju Spurs då, som har fått 4 poäng extra sett till den långa tilläggstiden, eller extra tiden. Om man tänker liksom på matchen mot Sheffield United eller Liverpool, där de gör mål sent, så räknar då här, vad heter han, Nick Miller, ut att de skulle få 4 poäng extra. Eller de har fått 4 poäng extra. Och enligt den vanliga tiden då, som han refererar till innan det här VM-pålägget, som vi kallar det, eller kan kalla det, så hade de då inte fått spela lika länge och inte kunnat göra mål så sent.
Ja, och det han har räknat på då, de målen som har räknats, vilka han tog in i kalkylen, är att de tidigare senaste 10 säsongerna så har snitt övertiden i den andra halvleken varit 4 minuter 36 sekunder. Så det är egentligen mål nu som har gjorts efter
den tiden. Ja. Så därför räknas ju också bara ett av McTominays mål mot Brentford in här också.
Ja, intressant statistik, men som sagt, det är ju svårt att säga att det verkligen resultaten hade kanske sett ut som de gjorde ändå. Man kanske, jag tror ju redan nu antagligen, med de resurser alla klubbar har och hur man jobbar, såklart på något sätt tar ju det här i beaktning.
Ja,
men det är ändå intressant, och det är ju faktiskt bara 8 spelade omgångar, att det ändå, man kan ändå få svart på vitt att det verkligen har gjort så stor skillnad.
Verkligen.
Redan.
Verkligen.
Det är lite som om man går tillbaka till VM 2018 i Ryssland, som var första mästerskapet med VAR, och hur många straffar det blev. Det var ju ett snitt på, nu har inte jag exakta siffrorna i huvudet, men det gjordes ju något enormt med straffar. Jag tror det var bara två, tre omgångar in i gruppspelet så hade det ju blivit fler straffar än vad det någonsin har blivit ett VM innan. Så ja, jag vet inte om det är så. Nu har ju det såklart gått ner också, eftersom man har ju lärt sig spela med VAR på ett annat sätt. Men ja, jag vet inte. Det känns ju som att det här kanske håller i sig på ett annat sätt ändå. För det är ju inte så att man lär sig. VAR var ju ett sätt att de förstod att man kan inte hålla på med rövar eller dylika saker i straffområdet, så domarna inte ser. För nu ser man ju då.
Mm.
Men det här är ju bara att matcherna kommer pågå. Alltså, det är ju klart, det är ju logiskt att det blir mer mål. Men det är ändå intressant att det gör så stor skillnad.
Det ska bli kul att kolla på 29,5 timmes extra fotboll den säsongen i alla fall.
Ja, verkligen. Man får lite valuta för pengarna i alla fall.
Ja.
Om man betalar för att kolla på Premier League, vilket vi alla gör. Landslagsuppehåll råder, men trots det har vi en boostad dubbel den här veckan att presentera. Och det gör vi såklart med vår nya partner ComeOn, som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Det blev lite stolpe ut förra veckan, Kalle, och såklart läge att studsa tillbaks då under det här uppehållet. Och det är en dubbel som gäller.
Så är det.
Låt höra.
Ja, och landslagsfotboll då istället. Och jag ser till stormatchen i Sveriges grupp, Österrike-Belgien, som kommer spelas på fredag 8:45. Och där så har jag, eller min känsla är att det är två väldigt starka offensiver mot varandra. Det är en gruppfinal här. Och jag tror båda vill ta den här taktpinnen i gruppen och vinna gruppen. Så att jag kan inte se det sluta på något annat sätt än att båda lagen är mål. Och just båda lagen är mål får du då till 1,72. Och sen på lördagen så är det dags för Danmark mot Kazakstan. Den spelas lördag 20:45. Och Danmark, som jag antar vill vinna sin grupp, och har startat lite svagare, måste steppa upp nu. Och på parken är de väldigt starka. 8 av deras 12 mål i gruppen har kommit på hemmaplan. Och jag tänkte på det. Man kan inte säga en enda spelare i Kazakstan direkt. Så att här tror jag det blir en överkörning. Men de har ändå, Kazakstan har faktiskt gjort det ganska bra i gruppen. Jag tror de står på samma poäng hittills. Så att över 3,5 mål. Säger att Danmark gör 3 och Kazakstan får in en reducering. Så att över 3,5 mål är mitt spel här. Och med Commons hjälp då så har de hjälpt till att boosta hela dubben upp till 4,75. Vilket vi är väldigt tacksamma för.
Mm. Jag vill bara snabbt återspegla till Danmark-spelet. Jag tror ju verkligen på det. Det är ett bra spel. Men det finns någonting i mig eftersom att mitt kära Finland tampas i den där gruppen. Och är verkligen med där. De är ju 3-4 lag egentligen som slåss om de här platserna. Att Kazakstan på något sätt skulle skrälla. Så de, kan Kazakstan vinna och det blir över 3,5. Det funkar ju lika bra.
Ja, verkligen. 2-2 eller någonting.
Mm. Ja, som sagt då. Österrike-Belgien, båda lag gör mål till 1,72 gånger pengarna. Danmark-Kazakstan över 3,5 mål till 2-3 gånger pengarna. Dubben ger totalt ett odds på 4,75 boostat av Common. Spelet finns på common.com under länken experterna. Och vi kommer även länka det på vår Twitter, på Big Six Twitterkonto, alltså när man enkelt kan klicka in sig dit. Kom ihåg att du som spelar måste vara minst 18 år, och upplever du eller någon annan omkring dig problem med spelande så finns stödlinjen.se till hands. Vi säger stort tack till common.com som möjliggör Big Six. Vet du vem som fyller år idag, Carl?
Jag gör ju det, ja. Men jag spelar ovetande så här och säger nej.
Ja, men det är en one club man som spenderade hela sin karriär i Tottenham Hotspur. Tyvärr är ju vi lite för unga för ändå upplevt honom.
Hans peak, ja.
Ja, tyvärr. Men det är ju Ledley King. Han fyller 43 år idag. Och det var ju en mittback som många beskrev som nationens bästa. Men tyvärr var extremt skadedrabbad. Och han lade ju av som 31-åring samma år då han skulle fylla 32 år på hösten. Mm. Och apropå det ska vi komma in på en sak. Men jag tänkte bara, jag gick bara igenom Ledley Kings säsonger i Premier League. Mm. Hans första säsong var 98-99. Då var han ju väldigt ung. Han gjorde bara ett framträdande. Och hans sista var 2011-12. En säsong så spelade han 38 matcher. Annars, han kom upp över 30 matcher en gång utöver det. Och det var 0-1-0-2. Annars var det, ja men, hans sista säsong spelade ändå 21 matcher, men innan det var 6 matcher, det var 20 matcher, det var 4 matcher, det var 9 matcher. Det var verkligen, ja, in och ut. Jag kommer ihåg det bara som ung, eftersom att min far håller på Tottenham. Mm. Och att han alltid pratade om Ledley King, men man fattade ju inte riktigt grejen då. Han var ju inte med så ofta.
Nej, men det är också, jag undrar om det har gjort hans legacy större på något sätt. Att man ömmade lite för honom, att han kanske inte alltid var med. Du vet, han var ofta skadad, och det har väl säkert byggt hans legacy ännu, det är ännu större på något sätt. Att han, för att jag kommer ihåg, man har ju hört skrönor också, eller så här, att han liksom knappt tränade i veckan, men så spelade han på lördagen för att han var så viktig för laget liksom, och att då hans knä höll för 90 minuter typ, och sen så kunde han liksom, så var det uppsvullet fram till torsdag liksom eller någonting, och sen kanske gjorde en lättare träning i fredag och spelade lördag igen liksom.
Ja, precis, det var ju knät främst då. Det kan man ju, om man inte har dragit den kopplingen, om man bara på vår vän Per Frick ibland som är med och bland annat rattar Ledley Kings knä. Det finns ju, det är ju
ett väldigt, väldigt bra poddna faktiskt.
Ja, det är det faktiskt.
Det får man ge dem.
Där kommer det ifrån i alla fall. Men han la ju av, som sagt, av som 31-åring. Och det tror jag kanske också på något sätt man lägger sig. Visst, det gick ju inte längre. Men han kanske hade testat och harvat vidare i någon liga någonstans. Men han valde ju bara att lägga ner i Tottenham. Mm. Att det verkligen blev hans enda klubb. Och han har ju varit in som assisterande en liten sväng här om säsongen. Men ja, annars har ju inte han verkat i Tottenham, vad jag vet i alla fall. Om det inte är någonting kanske på ungdomsled eller dylikt.
Jag undrar om jag hade känt igen honom på stan idag. Det är tveksamt. Det var länge sedan man såg honom.
Ja, faktiskt. Ja, jag vet inte ens hur han ser ut nu som äldre faktiskt.
Nej.
Skitsamma. Men apropå då att lägga av tidigt. En favorit till dig eller en favorit till alla som håller på Chelsea antar jag.
Ja, verkligen.
Annonserade ju, det kändes ju ganska väntat ändå. Men att han avslutar karriären då i dagarna. Det är ju Eden Hazard.
Ja, fy fan. Jag skulle inte säga att jag blev så här. Eftersom det var ganska väntat och hans Real-sejour vet ju alla att det var ett stort misslyckande. Så att man såg väl det komma. Sen är det tråkigt att han avslutar med fotbollen helt och hållet och kanske inte varva ner i Belgien eller någonting. Men,
hade det gjort någonting då?
Nej, jag vet inte. Men man
hade du sett av det?
Ja, man hade fått något klipp i veckan och står upp någon 19-åring på läktaren där. Liksom. Men jag tror att det symboliserar också lite som han är som person. Att han, när han lägger av, då lägger han av helt och fullt. Liksom. Jag tror inte han har motivation att spela på lägre nivå. Liksom.
Men kan man inte välja från Chelsea-supporter-perspektiv då egentligen bara att man gjorde det perfekt? Allt han gav för klubben och hur extremt bra han var. Han var ju ändå Premier Leagues bästa spelare. I alla fall topp tre bästa spelare över väldigt många säsonger. Ja. Man säljer honom för 1 miljard.
Ja.
Drar in pengar på honom dessutom.
Nej, det är ju en perfekt timing på allt det där. Verkligen. Och att han får avgöra i en Europa League-final mot Arsenal. Och gör 2+1 tror jag där. Sätter en straff mot Peter Cech. Liksom.
På den sista match.
Ja. Mm. Och får lyfta trofén liksom, och sen tackar han för sig liksom.
Exakt.
Nej, men just att det är mot Arsenal också som man får
ja,
för de var ju väldigt svältfödda på en titel där och då.
Tror du han, om han hade blivit kvar i Chelsea, tror du man det hade gått söderut, likt i Madrid?
Nej, det tror jag inte. För att alltså, dagens Chelsea har ju extremt många skador som alla vet. Men under hans period i Chelsea så hade han ju aldrig någon stor skada. Eller han bröt någon ben i foten typ. Men det var så här över en sommar. Och sen så var han ganska fit for fight efter en månad igen. Så att han missade inte många matcher i Chelsea. Och var ju på sin absoluta peak nästan alla säsonger. Han hade en svag säsong. Det var väl typ 15-16 och sådär. Där han dippade lite. Men alla andra säsonger var han ju typ den bästa spelaren i ligan, och vissa säsonger var han överlägsen den bästa spelaren i ligan, och är verkligen min favoritspelare om man ser till den liksom, senaste tiden i Chelsea. Han var ju helt överlägsen från dag ett till slut i hans Chelsea-karriär.
Jag minns så bra när den sommaren som han värvades från Lille, det var väl sommaren 2012 inför säsongen 2012-13 tror jag.
Ja, exakt. Han kom efter vi hade vunnit Champions League 2012.
Precis.
Och då skrev han ju sin väldigt berömda tweet under sommaren där efter vi hade vunnit Champions League. Han annonserade ju själv att han skulle till Chelsea på Twitter. När Twitter var ganska nytt ändå, eller så. Det var inte lika stort som det är idag. Och då skrev han ju I'm signing for a Champions League winner.
Mm. Okej, det har jag helt glömt bort. Men i alla fall, det jag ska komma till var ju samma sommar så, eller under den gångna säsongen egentligen, en spelare på samma position och som också hade gjort det otroligt bra i Europa, det var ju Shinji Kagawa i Borussia Dortmund. Och båda de ryktades då, eftersom att han ryktades till Man United, men Hazard ryktades ju också lite till United.
Mm.
Men sen så landade ju då att Hazard gick till Chelsea, Kagawa gick till United, och jag minns verkligen så här tongångarna med kompisar och en del på Twitter, och att verkligen United har gjort en så mycket bättre deal. Jag tror också Kagawa var han lite billigare.
Ja, det är säkert.
Dortmund, ja, och med facit i hand så vet vi ju att det inte riktigt stämde för honom i Premier League.
Nej, på samma sätt som bara en säsong.
Som typ, du gjorde för att säga, nej, men det blev nog två säsonger. Han var ju ändå med och vann guld. Jag minns så bra i början av den säsongen då, för han kom ju samma sommar som Van Persie ju. Och sen försvann ju Sir Alex, och efter det så blev det inte så mycket av honom på samma sätt som det inte blev så mycket av United. Men jag kommer ihåg, jag tror det var mot Norwich som han ganska tidigt på hösten, Norwich var ju, jag tror, undrar om de till och med var nykomlingar och var ganska svaga, men han gjorde ju hattrick då.
Mm.
Och då tänkte man, off, det här kommer bli grejer.
Mm.
Jag kommer ihåg när han rullar in sitt tredje mål, han får en passning in från högerkanten, typ från Antonio Valencia eller någon. Och verkligen, han är så jäkla bara lugn och kylig. För det är väl Tim Krul, tror jag, som står i mål i Norwich. Som såklart, som en målvakt gör, om bollen kommer så slänger man ju sig mot en bortre. För det är ju ändå, man måste ju chansa. Men han liksom på något sätt bara väntar och vrider kroppen snyggt. Och bara, alltså han rullar in den i första.
Mm.
Och det är inte bara så att han slår in den, utan alltså bollen rör sig knappt. Den rullar så långsamt, retfullt in i mål. Det var så elegant och snyggt. Och sen var det ju hans tredje mål. Om United hade väl säkert gjort några mål utöver hans mål innan. Så matchen var ju avgjord. Men jag kommer ihåg att då var hypen stor.
Ja, men sen så skulle det visa sig att
sen blev det inte så mycket mer.
Alltså, men vi ska inte,
ja, exakt. Vi ska inte ge, det ska inte handla om Kagawa här. Utan det ska handla om Hazard. Som att du är Chelsea-supporter, så tänkte vi, du har fått plocka ut dina tre bästa minnen med Hazard.
Och det har ju verkligen haglat in både stories och klipp och många andra spelare aktiva som inaktiva som har hyllat honom och tackat honom för hans karriär. Och alltså, extremt många stora fotbollsspelare. Jag tycker det säger rätt mycket om vilken karriär han hade också. Liksom, när det är allt från Henri och Sala och liksom
Yaya Touré
som verkligen beskrev han som den bästa när han var som bäst liksom. Så att det är en stor spelare som har lagt av. Men det jag tänkte på först när du bad mig liksom ta ut tre minnen. Det finns ju såklart så här målet mot Arsenal när han dribblar från halvplan själv och sätter dit den. Liverpool har ju två drömmål mot en säsong i ligan när vi är borta på Anfield och han får ingenstans också. Ta bollen, driver förbi några och placerar den i botten. Men det var så svag säsong så att det var mer som en höjdpunkt där och då. Men inget kanske man tar med sig så. Men den jag absolut minns mest och jag tänker på först är en ligamatch mot West Ham hemma säsongen 18-19. Och det är som vanligt liksom på den tiden när Hazard spelade i Chelsea att han, när man inte visste vad man skulle göra som medspel så passade man den till honom så fick man se vad som hände. Och det är verkligen en sån sekvens att han får en pass, jag kommer inte ihåg från vem, men liksom strax utanför mittcirkeln liksom på offensiv plan va? Och bara sätter fart. Går förbi en, två, sen kommer han till straffområdeslinjen och gör en tvåfotare i högsta fart och blir helt sol med målvakten. Och sen kommer någon högerback som glidtacklar in, men han hinner avsluta i bottre innan det liksom. Och sen gör han en kullerbytta och sen så ser man verkligen på hans firande att han bara, man ser att han är så jävla nöjd med vad han har gjort också. Han var bra på att fira sina mål också. Så det är liksom, för då kommer jag ihåg liksom att det var ett sånt mål man ställde sig upp hemma och bara, vad fan håller du på med liksom? Mm.
Ja, jag minns det.
Var helt otroligt, ja. Verkligen.
Två fotar är nog, alltså det är nog den fint som jag är svag. Alltså.
Ja,
den dyker ju inte upp så ofta, men det är så otroligt enkelt och elegant.
Han, det som stack ut med Hazard var ju hans otroliga balans i så hög fart.
Och rumpa.
Och rumpan också. Så att liksom, man trodde inte det var möjligt att han kunde hålla balansen med boll i den farten som han gjorde. Men han lyckades alltid stå på benen och gick nästan igenom folk ibland. Men på tal om rumpan med så finns det ju ett otroligt klipp när Declan Rice sitter med Yaya Touré. Vilket känns också så här, vilka har satt dem i ett rum och satt på en kamera och spelat in. Men det är, jag vet inte var intervjun kommer ifrån, det är bara ett utklipp liksom. Och då kommer Hazard upp på tal. Och liksom båda började typ garva och bara, det var, vi kan ta och lyssna på det här också. Men det är så kul att båda liksom bara, eller Yaya Touré säger, and his bum, he used his bum, typ så här. Och bara, när du skulle försvara mot honom så gick det inte för att han fällde ut. Han hade ju en ganska stor rumpa för att vara typ 1,68 eller 70 eller sånt där. Han var ganska kort. Men
han är ganska kort, ja. Han har inte dött ändå.
Nej, han är ganska kort. Men han fällde ut en så gick det liksom inte att komma åt honom. Och ja. Sen bara var han borta liksom. Så att han var en jävla spelare på att använda sin kropp på rätt sätt liksom. Så det är väldigt, väldigt roligt klipp.
Where he turned and used his bum and body.
Because that's the thing, is that one time I was explaining that to one journalist, he was laughing at me.
Yeah,
he
don't understand.
He said, no, but why are you talking about these bums? I said, but it is little one. He's small and his bum is there. When you put your feet, he put his bum ass like that in the turn. And Declan said to them.
That is true. It's true. You can't stop it. People don't understand it.
Ja, men just apropå det med låg tyngdpunkt som spelare har. Det känns som att det var flera som tydligt hade den spelstilen idag. Jag tänker bara på många av yttrarna i Premier League idag. Det är inte på samma sätt ändå. Många har ju en flärdfullhet, men inte den där, alltså, stark och låg tyngdpunkt. Det är typ, jag tänkte lite på det när man har sett Jeremy Doku nu, City. Han är ju lite den typen av spelstil. Ja. De är ju roliga att kolla på.
Ja, och Hazard har ju ofta jämförts med Salah liksom, och de är ju så himla olika egentligen. Salah är ju mer av en målgörare liksom, och ännu snabbare, men mer rakt på mål. Hazard var ju mer av en dribbler som gjorde tre gubbar. Sen kanske han släppte bollen liksom. Så han har ju aldrig gjort, han har absolut gjort mycket poäng, men han var inte den som gjorde 25 mål i ligan liksom. Utan han var ju den bästa dribben som jag har sett typ i Premier League senaste, ja, sen han kom egentligen. Under hela hans aktiva tid så har jag nog sett någon som var bättre med bollen än vad han var.
Mm. Och den här West Ham-målet, du har tagit ut tre minnen. Var den här trea på en lista, eller är det bara tre du har tagit ut?
Nej, det är mitt favoritminne tror jag nästan.
Okay.
Så,
jag tänkte också
som ligger närmast hjärtat på något sätt. Sen minns jag också ska säga det också att jag på kontoret idag förmiddagen kollade lite så här, hans bästa mål bara för att minnas allihopa. Och då ser jag att Chelsea har en pågående livestream just nu som startades igår. Och som bara fortsätter gå live och bara snurra på alla hans mål i Chelsea-trän någonsin liksom.
Men vadå, den har ju börjat om några gånger då.
Ja, ja, det kan
ju
inte så att nej, den snurrar bara liksom. Ja. Men den började igår eller i förrgår till
för att
bara snurra.
Så ja, det är ändå en cool grej.
Mysig hyllning. Mm. Sen minns jag också hans första ligatitel i Chelsea i säsongen 14-15. Då vi mötte Crystal Palace på hemma och bara ska säkra titeln liksom. Det, ska vara, det är så här, ja, vi ska bara slå Palace liksom. Men man märker att spelarna vet om det och det är lite extra laddat liksom. Men sen får vi en straff och då tänker man, fan vad gött, nu sätter vi nollan, eller gör vi 1-0 och spelarna kan andas ut liksom. Och Hazard kliver upp såklart, men gör en sån jäkla dålig straffspark, skjuter mitt på, om det är Speroni som står i Newcastle på den tiden, men som tur är studsar bollen upp direkt till honom och sen nickar han in den istället. Och sen har han också en sån känd målgest när han drar sig i pannan, du vet såhär, och blåser ut
verkligen.
Och sen så firar han liksom. Så det är ett chatminne man också har. Så att West Ham-målet, Palace-målet och sen får jag lägga till då hans solo där Arsenal hemma i ligan. Mm.
Big Six är sponsrat av EA Sports FC 24 och Kalle, ditt Chelsea har det ganska tufft i verkligheten nu. Hur går det för dem i din FC 24-karriär?
Tackar som frågar. Det går rätt fint faktiskt. Jag har lyckats värva in Vinicius Junior och lira med honom som nya, tror det eller ej. De behöver ju verkligen en nya Chelsea.
Fastna nu inte i verklighetens Chelsea, Kalle. FC 24 använder visserligen 3 nya banbrytande tekniker för att få spelet att bli det mest realistiska fotbollsspelet någonsin. Men det är fortfarande du som har makten i spelet.
Ja, Vinicius Junior ser sjukt realistisk ut.
Det finns över 1200 unika löpstilar för spelarna i FC 24, så det har gjorts ett gediget arbete. De har analyserat mängder av videoupptagningar från verkliga proffsspelare, så de ringde ju inte direkt oss och bad om att få filmsnuttar på när vi spelar.
Nej, vi fick snacka om spelet istället, på det området där vi betrodda.
En till riktigt fin sak med EA Sports FC 24 är att de har rättigheter till ligorna vi pratar om här i Eurotalk, och ungefär 30 ligor därtill.
Det är bra.
Vem hade du gett högst ranking i spelet?
Oj då. Alexia Putellas eller Erling Haaland skulle det nog bli då.
Mm, du är överens med spelmakarna. De två delar första platsen tillsammans med Mbappé och De Bruyne.
Det är respektingivande att ha sådan koll alltså.
Ja, de gör jobbet där borta på EA Sports. Nu är det bara att längta hem hela hösten och hoppas att din FC 24-karriär smittar av sig på verkligheten.
Det hoppas jag med.
Vi säger stort tack till EA Sports FC 24 som sponsrar Big Six. Vi satt ju här under det förra landslagsuppehållet, Kalle, och gjorde en liten profetia hur det skulle gå för våra lag fram tills det här uppehållet då. Det var ju 4 Premier League-matcher som skulle spelas, så det vi gjorde var egentligen var att ta ut hur många poäng våra lag skulle ta, vilka matcher man skulle vinna, förlora, kryssa, om man trodde det, och vem som skulle bli bästa målskytt och då vilken plats man skulle stå i tabellen när vi sitter här idag. Det var ju du och jag, du tog ut för Chelsea, jag tog ut för Man United. Och så hade vi också med oss Oliver som tog ut för sitt Manchester City. Och så säger jag hej till Oliver som har klivit in i studion.
Hej hej, kul att vara tillbaka.
Ja, ska vi börja med att gå igenom då hur det har gått för oss. Så vi kan väl börja med Chelsea. Du sa då att man skulle ta 9 av 12 möjliga poäng. Jackson skulle göra 3 mål.
Ja.
Och man skulle, ju... om man skulle ligga på en 7:e plats på 14 poäng.
Ja, och inget har ju tyvärr inträffat då.
Nej.
Jag kanske tog i lite väl mycket med min optimism. Samtidigt som vi hade då Aston Villa och Bournemouth som var 2 av de 4 matcherna. Där vi kammade ihop 1 poäng totalt. Men det slutade med 7 av 12 möjliga poäng. Jackson gjorde ett mål senast här. Och var ju även avstängd i en av de matcherna där, vilket jag inte hade räknat in då. Och sen har ju Palme ändå gjort 1+1 som får ses som godkänt. Men sanningen är att vi ligger 11 med 11 poäng inspelare. Så att, lite under vad jag hade hoppats. Men med 3 vinster i ryggen ändå så känner jag mig
nöjd
med stor optimist i mig ändå när vi sitter här. Ja. Så det kan komma ett ännu lässare tips som är lite väl
optimistiskt
igen här.
City då. Oliver trodde på att man skulle ta 10 av 12 möjliga poäng. Och Haaland satt ju när vi satt här då på 6 målligan. Och du räknade in ytterligare 6 på norrmannen. Och att man då skulle fortsätta leda ligan. Så blev det ju inte.
Nej.
Man ligger alltså nu på en tredje plats. 18 inspelade poäng. Mm.
Ja, ska man säga om det här. Alltså... Eller jag har väl lite att säga om det här. Jag för mig att när jag satt här senast så pratade jag om att man mår väldigt bra som City-supporter för att så här, City tog poängen och fortsatte vinna i princip allting. Däremot så vill jag få det till att jag höjde en varningsfinger kring att City tenderade att släppa in mål i typ alla matcher. Och att det inte var de här överkörningarna som vi har sett tidigare från Peps lag. Och lite samma sak var det i fjol vid den här tiden i City. Men då fanns ju en Haaland som gjorde mål på typ allt. Alla chanser han fick egentligen. Spelet satte väl inte som man önskade, men Haaland gjorde mål. Och det känns väl som att vi typ där City är just nu också. Bara det att Haaland inte vill göra mål. Nu är det hårt sagt. Han har ju ändå gjort mål. Men nu har jag gått mållös som 3 senaste. Ja. 4 senaste. Mm. Vilket i hans värld är ju... Ja, då slår man ju liksom en slags varnings... trumma direkt att alltså, vad fan är det som håller på att hända här egentligen. Sen lär väl göra liksom hattrick i nästa omgång och så är allting lugnt igen. Men det är klart att man är lite besviken på honom ändå. Han är värvad i grunden för att göra de där målen som man gjorde i fjol när det eller spelet kanske låser lite grann. Men det man ska säga här är ju att den stora anledningen till varför det är 2 förluster i den där förlustkolumnen där i tabellen ser jag som det är en ganska tydlig anledning och det är att Rodri blev utvisad. Onödigt rött kort mot Nottingham och sen direkt efter så följer då en förlust mot Wolves och sen nu senast mot Arsenal. Och jag tycker att det är väldigt tydligt att det han är så pass viktig för det här laget. Vi var inne på det sist jag var här också. Att Alvarez har gått och blivit en av Citys absolut viktiga spelare. Men jag sa redan då att kanske... Eller att han är viktigast tillsammans med Rodri i så fall. För att alltså, det är sån skillnad att titta på City när Rodri är på plan och inte på plan. Det visar sig i statistiken också att när han inte spelar så har City en högre liksom procent förluster de gånger de förlorar så är det liksom när Rodri inte är med.
Det är farligt också att vara så beroende av en spelare.
Absolut.
Att det inte funkar annars om inte han är med. Liksom.
Nej, och det är svårt att se någon slags tydlig ersättare till honom i den rollen.
Ja.
Just nu i den truppen som City har, ja, vem skulle det kunna vara? Alltså, det är nästan att man ser typ John Stone som den tydliga ersättaren. Han har också varit skadad.
Ja.
Så att, jag tycker att det är tydligt att där har... Ja, de har varit väldigt sårbara på grund av det. Men nu så ska han ju vara tillbaka, så vi hoppas att det vänder nu då.
Ja, vi tar oss vidare då till den bästa tipparen här. Det är ju jag. Jag vet inte varför jag låter så glad.
Bara för att du var liksom pessimist.
Om man är bäst på tippar, men det är dåligt.
Ja, exakt. Bäst på någonting i alla fall. Och jag var ju tydlig då, för då var det Brighton som väntade till helgen, att man kommer förlora den matchen. Det gjorde man ju också med buller och brak. Sen så vill jag ändå, det är ju mitt eget fel, men jag hade lite glömt bort att man faktiskt mötte Palace Cup-liga. Mm. Hade jag vetat, jag hade 100% sagt, man kommer vinna kuppen och så torskar man ligan, för det har man sett så många gånger. Men så, jag trodde ju på poängen då på Selhurst Park, och det blev det ju inte i ligan. Och sen så...
Det var hemma, båda matcherna.
Just det, det var så det var. Jag sa att hade det varit på Selhurst Park så hade det varit kört.
Mm.
Men exakt, och sen var ju Burnley däremellan som man med nett och jämnt löste det på bortaplan. Men sen så, ja, Brentford-matchen räknade ju med 3 poäng och det var ju...
Det har
ju
inte sett... Stensäkert.
Ja, precis. Så i alla fall då, United har alltså tagit 7 av 12 poäng. Eller det var det, nej.
Alltså, det du tippade?
Jag tippade 7 av 12 poäng, sorry. Och man har tagit 6 av 12 möjliga då. Mm. Jag trodde att Höjlund skulle bli bästa målskytt på 2 mål. Han har gjort något, men han har i alla fall gjort lite mål i Champions League. Om det är någon tröst, mål som ändå inte har genererat några poäng, tyvärr. Och jag trodde då att United skulle ligga på en 8:e plats på 13 poäng. Men man ligger på en 10:e plats på 12 poäng.
Mm.
Ja, ska vi ta lite snabbt då innan vi rundar vår profetia tills nästa landslagsuppehåll. Det kommer ju alltså vara den 15 till 21 november och det är 4 omgångar som ska spelas igen då. Så precis samma upplägg. Och om vi börjar med Chelsea, man har alltså Arsenal hemma, Brentford hemma, Tottenham borta och Manchester City hemma framför sig. Satan alltså.
Tur i oturschemat så är det väl, så är det i alla fall 3 hemmamatcher av 4 väldigt tuffa. Så att ja, jag ska väl försöka vara lite mer tillbakadragen vad det gäller att inte drömma mig iväg för mycket. För Arsenal har vi haft ruskigt svårt mot senaste tiden. Men vi har några spelare som kommer att vara tillbaka från skador där än ibland de är. Rhys James som är vår kapten. Sen vet man inte om han går sönder direkt mot Arsenal. Det hade inte förvånat mig. Men jag tror i alla fall att, för att vår defensiv har sett bättre ut de senaste matcherna. Och vi är ett av de lagen i ligan som har släppt till minst antal i XG liksom, mot oss. Så att, jag litar ändå på att den sitter trots att motståndet blir svårare. Så till slut så landar jag i att vi tar 5 poäng på de här 4 matcherna. Och sen har jag lagt till då att jag tror att Reece James gör comeback med succé, gör 1+1. Och sen så gör både Sterling och Cole Palmer mål mot sin före detta klubb Manchester City. Men jag tror också att vi tar en placering upp i ligan och kommer ligga 10 på 16 inspelade poäng.
Så du garderar det här? Du har ingen bästa målskytt? Eller är det Reece James med 1?
Ja, det är 3 stycken som 3 stycken målskyttar på med ett mål var.
Okej. Okay. Mm. Ja, sitter då Oliver. Mm. Brighton hemma, Man United borta, Bournemouth hemma och Chelsea borta.
Mm. Ja, det är ju, vad fan ska man säga om de här egentligen? Det är svårt att, alltså Brighton är ju, de är ju bara läskiga, så som de är.
Du vet aldrig vad du får.
Nej, precis. Och så kommer Pep få någon sån här slint i huvudet nu när det har gått. De har förlorat 2 senaste ligamatcherna, 2 förluster i rad första gången sedan 2018.
Och 3 totalt.
Ja, exakt. Så nu kommer det väl vara så här, nu möter han ju också De Zerbi som han håller som högst i universum. Så nu kommer vi väl ställa upp med någon jättekonstig formation och skabbla till det där. Men det går ju inte, det kommer väl vara samma sak för dig antar jag, Victor, att så här, ja, Brighton, Bournemouth, Chelsea. Förlåt, Kalle, men det är väl en match här som man har extra fokus på. Det är ju Manchester Derbyt. Som är...
Tala för dig.
Ja, men så här, för en City-supporter så är det det största.
Ja, ja. Nej, jag menar inte så, men jag menar att du skulle säga resultatmässigt. Men jag, jag vet precis hur den matchen kommer sluta.
Nej, men så här, det finns ju så mycket, fortfarande liksom så mycket rivalitet och... ja... ska säga.
Det du vill säga är att allt kan hända i ett derby.
Ja, men lite grann så är det så här. Det är klart att City har haft övertag på United de senaste åren. Men fan om, ni har ju liksom... United har ju, känns det som i alla fall, verkligen satt käppar i hjulen för City. Bara för att, liksom i Manchester derbyn. Jag tänker liksom direkt på det här derbyt 2018 när City kan...
När Pogba gör målen.
Ja, de kan säkra titeln hemma.
Men det är också typ 10 år
sedan. Ja, men du bara så här, vad hade ni typ
Pogba
att spela
för? Pogba dyker upp
i
ljusblå färg i håret.
I frillan, ja, precis.
Så jävla märkligt.
Och gör 2 mål.
Det är när han trycker in den där med bredsidan och blir totalkapad.
Ja, Chris Smalling gör avgörande 3-2 målet.
Ja.
Men så den, i den formen som City är i just nu så är, känns den matchen också jobbig. Så det är 2 matcher på raken som känns... väldigt ovisst, men det är klart att alltså Rodri tillbaka och Haaland kommer göra mål. Alltså det vore ju helt osannolikt om man går mållös de här 4 matcherna också.
Mm.
Så att vi får väl säga så här att det blir, jag ska ändå fortsätta optimistisk så att jag säger att det blir, jag tror att det blir 10 poäng på de här 4. Och då tror jag att krysset kan komma mot här mot Brighton.
Mm.
Hur många mål gör Haaland?
Ja, det är det där jag tänkte, det är det jag tänker lite intressant också, att jag kommer nog skifta vem som gör flest mål, bara för att det är lite kul också. Men vi var inne på Alvarez, och eftersom att det gick käpprätt åt helvete när jag pratade om 10 mål eller vad fan det
ska du jinxa bort Alvarez nu också då?
Ja, då får jinxa jag bort Alvarez så att Haaland kan steppa fram istället. Så jag säger att Alvarez gör 4 mål på de här matcherna.
Okej. Okay. Mm. United då, Sheffield United borta, Man City hemma, Fulham borta och Luton hemma. Jag tror man kommer slå Sheffield United och Luton. Och jag tror faktiskt nu, bara efter att du satt och pratade så ändrar jag mig lite. Jag tror United kommer göra en jävligt bra insats mot City. Mm. Och på något sätt löser man ett kryss. Därav plumpen borta mot Fulham sen.
Mm. Bakismatch mot Fulham.
Ja.
Så, där, så man spelar in 7 poäng på de här matcherna. Och vad ger det för en tabellplacering då? 12 poäng just nu, addera 7, så man kommer stå på 19 poäng. Men kanske en sjunde plats då, 7-8 där någonstans.
Mm.
Och jag vill ändå fortsätta, jag tycker ju verkligen, jag gillar så mycket jag ser av Rasmus Højlund ändå. Och då ska vi ändå säga, han har ju gjort mål i Premier League som har dömts bort. Och jag menar, han
Richarlison sjukan ja, verkligen.
Jag har det lätt. men alltså han bidrar, han bidrar verkligen med någonting, och jag tycker faktiskt han är bra alltså.
Ja.
Jag gillar det jag säger.
God.
Så han gör ett mål. Nej, 3 mål på Rasmus Højlund. På Rasmus Højlund. 3 mål under
hur många botten då?
Ja. Sen ska man ju säga att det trycks in väldigt mycket fotboll mellan de här matcherna också.
Mm.
Som såklart kan spela roll. Men det är ju så jäkla långdraget och nördigt om vi ska hålla på och prata om dem också.
Mm.
Men så tror jag i alla fall. Ja, Ten Hag kommer väl sitta kvar och det kommer se helt okej ut, men det kommer inte, jag tror inte att man lyckades få med sig de här 3 poängen, kommer bara vända på allt och nu har man vaknat, utan jag ser det, jag kan nästan se det lite som en varningsklocka också, att nu får han bara, det blir lite som när Ole Gunnar Solskjær sista hösten där, det börjar gå på gränsen, visst han var ju närmare sparken hela tiden än vad Ten Hag är, men i alla fall att snacket börjar, och så vinner man sig lite tid, och så faller det tillbaks, och så lyckas man igen, jag tror det kommer snurra på så där och ja, vi får se vad det landar i, men så blir det i alla fall, och det var allt för idag.
Vi kan ju kuppa in, pusha vad som händer på måndag också.
Ja, just det. På måndag är ju såklart Björn och Jesper tillbaka. Och de får då besök av Jonas Olsson i studion. Det blir väldigt kul. Så det blir inte bara, som att det har inte spelats från Premier League till måndagen heller. Så det blir lite fokus på Jonas tankar och på den gångna, eller på den pågående säsongen. Och en hel del säkert snack om hans karriär och vad han har för... Han har ju ändå lite mer inside och lite mer kan komma in med lite annat som ändå har varit i det.
Mm.
Hur går det för VBA nu för tiden?
Dåligt.
Ja, det går ganska tufft för dem, ja.
Jag saknar honom.
Mm.
Ja, de gör ju det.
Exakt. Ja, tack så mycket för idag i alla fall. Glöm inte att lyssna på måndag morgon igen. Hej då!